Någon som håller takt.
Halleluja, amen, jättehärligt. Lova Herren, min själ. Och jag heter alltså Eva Gustin och är församlingsäldste här i Betaniaförsamlingen i Möklinta. Och jag ska predika idag om att gensvara på Gud. Och det handlar om tacksägelse, lovprisning och tillbedjan. Jag börjar med att be över den här predikan. Jag tackar dig, Fader, i Jesu namn. Tack, Jesus. Tack för att jag får föra fram ditt ord idag. Jag lägger den här predikan i dina händer. Jag ber att det som går ut ska få komma från dig. Att det ska tas emot i folks hjärtan på ett sätt som du vill. Ber att din heliga ande ska vara närvarande här. I Jesu namn. Amen. Ja, min predikan kommer alltså handla om att gensvara på Gud i vardagen. Och så här på söndagsförmiddagen så är vi vanligtvis inställda på att möta Gud. Vi är förberedda på att tacka och be och lovsjunga och prisa Herren. Men hur är det resten av veckan? Kommer vi ihåg att vara tacksamma och att lovprisa och tillbe Herren? Behövs det verkligen? Då har vi ju så mycket annat att tänka på. Ja, absolut. Och jag ska idag titta på vad Bibeln säger om vilket gensvar Gud vill ha från oss och när. Och ofta är vi kanske mer fokuserade på vad vi kan få från Gud. Och vi ska istället titta på vad vi kan ge till Gud. Jesus säger att det ger mer välsignelse att ge än att få. Och det gäller både relationen till andra människor och vår relation till Gud. Och ett konkret sätt att ge är förstås att ge av våra materiella tillgångar som Lennart pratade om här. Att vi kan ge in i församlingen och till de som har det sämre än vi själva. Men det kommer jag inte att gå in på idag. Istället ska jag gå in på de andliga gåvor som vi kan ge till Gud. Jag läser från första Petrusbrevet 2:4-5. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Och det finns tre viktiga sådana här andliga offer som Herren vill att vi ska ge till honom. Och det är tacksägelse, lovprisning och tillbedjan. Och jag har under den här veckan lyssnat en del till undervisning av Derek Prince. Jag vet inte om någon känner till honom. Det var en brittisk evangelist och bibellärare som levde 1915 till 2003. Men det går fortfarande att lyssna på hans undervisning på webben. Och Derek Prince definierar de här tre gåvorna så här. Tacksägelse relateras till Guds godhet. Man tackar för allt gott han har gjort. Och lovprisning relateras till Guds storhet. Vi lovprisar honom för den han är. Och tillbedjan, det relaterar till Guds helighet. Och det sista är det som kanske är svårast för oss att förstå. Godhet och storhet kan vi ju se även hos människor. Men helighet är en gudomlig egenskap. De två första kan vi göra genom munnen, genom våra ord. Men tillbedjan är framförallt en attityd. Där hela vår kropp, själ och ande måste vara fokuserad på Gud. Och jag kommer att ta upp de här delarna var för sig. Men tänkte att vi skulle börja att titta på en bild som ni får föreställa er nu. Som jag också lånade från Derek Prince undervisning. Och det är bilden av tabernaklet. Som israelerna använde i öknen under ökenvandringen för att tillbe Gud. Och hela 12 kapitel i andra Mosebok är ägnade åt att beskriva tabernaklet. Det ger en fingervisning om hur viktigt tabernaklet var för Gud och hur viktigt det är för oss som en symbol för vår relation till Herren. Det visar nämligen vilka steg vi behöver gå igenom för att nå gemenskap med Gud. Och tabernaklet var uppdelat i tre huvudsektioner. Och man tänker så här att det var en förgård och sen var det heliga och det allra heligaste längst in. Och på förgården här fanns det ett stort reningskar och ett brännofferaltare. Och för att få vistas på förgården så behövde israeliterna offra brännoffer och rena sig i kopparkaret. Men efter Jesus offer på korset så behöver vi inte längre offra djur på offeraltaret. För han har ju redan tagit våra synder och besegrat döden för oss. Istället behöver vi tacka Herren för allt han har gjort och prisa honom för att få dela, att vi får dela hans triumf. Och vi behöver be om förlåtelse och be Herren rena oss i sin ande. Så genom tacksägelse så kommer vi in här genom porten. Och inne på förgården så får vi lovprisa Herren med vår mun. Jag läser från Psaltaren 100, 1-5. Jubla, jag jubla inför Herren, alla folk i hela världen. Tjäna honom med glädje. Sjung och ropa av fröjd när du kommer inför honom. Försök att förstå vad det betyder att Herren är Gud. Han har skapat oss och gjort oss till sitt folk. Han vårdar sig om oss som en herde vårdar sig om sina får. Gå in genom tempelportarna med tacksamhet. Gå in på hans förgårdar med lovsång. Tacka honom och välsigna hans namn. Herren är alltid kärleksfull och god. Och mot varje generation är han trofast. Vi måste alltså ta oss in med tacksägelse och lovprisning för att få åtkomst till Gud. Annars står vi kvar utanför tabernaklet. Men om vi då är inne på förgården så kan vi gå vidare in i det heliga. Och i det heliga så stod det en sjuärmad ljusstake och ett rökofferaltare och skådebrödsbordet. Och för att komma in där räcker det inte med att tacka med vår mun. Här behöver vi lägga hela vår själ under Gud. Vi lägger vår vilja som skådesbrödet under Guds vilja. Och vi låter den helige ande som ljusstaken ge ljus över vårt intellekt. Och vi lägger våra känslor, låter våra känslor sättas i brand av Guds ande på rökelsealtaret. Så när vi på så sätt har överlämnat vår själ så kan vi träda in i det allra heligaste. Där arken är placerad som symboliserar Guds närvaro. Men för att komma in här och nå gemenskap med Gud så måste vi tillbe i vår ande. Så både kropp, själ och ande är med. Och vi börjar med att titta närmare nu på tacksägelse. Det finns flera, många ställen i Bibeln som direkt uppmanar oss att vara tacksamma och att tacka Gud. Ett par exempel är Kolosserbrevet 3, 15-17. Där står det, låt den frid som Kristus ger alltid behärska era liv. För det är både er skyldighet och er förmån som medlemmar i hans kropp. Och var alltid tacksamma. Kom ihåg vad Kristus undervisade om och låt hans ord få breda ut sig bland er. Det är ju bara hans ord som gör er visa och förståndiga. Då kan ni vägleda och undervisa andra. Och sjung psalmer och sånger och andliga visor med tacksamhet och av hela hjärtat till Guds ära. Och vad ni än säger eller gör så gör det i Herren Jesu namn och tacka alltid Gud, vår fader, för vad Jesus har gjort. Och i första Thessalonierbrevet 16-18 står det. Var alltid glada, be alltid och tacka alltid Gud, vad som än händer. För det är vad Gud vill att ni som tror på Jesus Kristus ska göra. Det är alltså tydligt att det är Guds vilja att vi ska vara tacksamma. När vi inte tackar är vi inte i Guds vilja, även om vi gör allt annat rätt. Det hjärtat är fullt av talar munnen är en biblisk princip. Den som är fylld av den helige ande ger uttryck för det genom sitt tal. Att vara tacksam till Gud är därför ett tecken på att vara fylld av den helige ande. Och tacksamhet är som vi såg i det här tabernakelexemplet ett krav för att kunna komma in i Guds närhet. Så en otacksam person är alltså inte fylld av Guds ande. Men tacksamhet är inte alltid något som vi känner automatiskt. Därför ska tacksägelse inte vara baserat på våra känslor och omständigheter, utan det är en viljehandling. Vi får välja att titta bort från sånt som irriterar eller bekymrar oss och fästa blicken på Herren. På Guds godhet och trohet, på hans nåd som varar för evigt och för alla generationer. Det är först när vi väljer att tacka Gud som vi kan höra hans röst och som vi kan ta emot bönesvar fullt ut. I Filipperbrevet 4, 67 står det. Oroa er inte för någonting, utan be till Gud om allt. Tala om för honom vad ni behöver. Och glöm inte att tacka honom. Då kommer Guds frid, som är långt underbarare än vad vi kan förstå, att ge era tankar och ert sinne ro och skydd genom tron på Jesus Kristus. Man kan säga att tacksägelse är en nyckel som låser upp Guds kraft. Därför är det också viktigt att alltid börja med att tacka när vi ber. Både när vi ber för våra egna böneämnen och vid förbön och när vi ber för andra. I sina brev till församlingarna så börjar Paulus alltid med att tacka innan han ber för församlingarna. Och när Jesus utförde brödundret så var det genom att tacka Gud. Det var faktiskt det han gjorde, att han tackade Gud och då blev allt det här brödet och alla fiskarna till. Och på samma sätt är det avgörande att vi börjar all bön med att tacka Gud. Det är nog faktiskt viktigare än att formulera bönerna, eftersom han vet ju redan våra behov. Men tacksägelsen behövs för att förlösa Guds mirakelkraft. Och genom att formulera tacksägelser så påminner vi också oss själva om allt vi har att tacka för. Och då blir det också lättare att förvänta sig bönesvar. Ett exempel på kraften i tacksägelse är historien om Jona. Ni vet, han som inte följde Guds vilja utan gick åt motsatt håll. Och det slutade med att han hamnade i havet och slukades av en val. Och i valens buk så bad han och ropade till Gud. Men först när han tackade så hände det något. Jag läser i Jona 2, vers 10-11. Då säger Jona: men jag vill offra min tacksamhet till dig. Jag ska hålla mina löften till dig, för min befrielse och räddning kommer enbart från Herren. Då gav Herren fisken i befallning att spotta upp Jona på land, och Jona for ut ur fisken och var räddad. Och ett annat exempel är berättelsen om de 10 leprasjuka. Och den står i Lukas 17, 11-19. På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av 10 spetälska män. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Han såg dem och sa till dem: gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. När en av dem såg att han var botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Och han sa till honom: res dig och gå, din tro har frälst dig. Så att alla 10 de här spetälska blev friska, men det var bara den av dem som kom tillbaka och tackade som fick permanent välsignelse och blev frälst. Det finns en biblisk princip som säger att en tro utan gärningar är död. Och att vara tacksam är, som vi har sett, det är inte en känsla, utan tacksägelse är en aktiv handling. Och detsamma gäller otacksamhet. Även det är en viljehandling. På samma sätt som tacksägelse leder till välsignelse så leder otacksamhet till förbannelse. Både tacksamhet och otacksamhet uttrycks genom vår mun, genom våra ord. Och så Bibeln varnar oss på flera ställen för att uttrycka otacksamhet genom att klaga och gnälla. I Filipperbrevet 2, 14-16 står det: gör allt utan att klaga och tveka, så blir ni fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Och i Judas brev beskrivs gudlösa syndare som de som klagar missnöjt över sitt öde och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem de har nytta av. Och även Paulus berättar i Romarbrevet om Guds dom över de ogudaktiga. I Romarbrevet 1:21-25. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de var dårar, och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Det började alltså med att de inte prisade eller tackade Gud. Och det ledde till avgudadyrkan, sexuella synder och att de dyrkade det skapade istället för Gud. Genom att klaga, gnälla och vara otacksam ifrågasätter man ju Guds plan för oss. I Romarbrevet 9:20-21 står det också: du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formade: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leran att av samma klump göra ett kärl för hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande? Och i andra Korintierbrevet varnar Paulus församlingen i Korint för att dras till det onda med hjälp av exempel från israeliternas ökenvandring i andra Moseboken. Det var ju många då som kom på fall. Första Korintierbrevet 10:5-11 skriver Paulus: men de flesta av dem hade Gud inte behag till, utan de föll och låg utspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem, som det står skrivet: folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig. Vi ska inte heller begå sexuell synd som några av dem gjorde. På en enda dag föll 23 000. Och vi ska inte fresta Kristus som några av dem gjorde. De dödades av ormar. Och klaga inte heller som några av dem gjorde. De dödades av fördärvaren. Det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Så den här beskrivningen likställer alltså synder som begär till det onda, avgudadyrkan, sexuell synd och att fresta Kristus med klagande. Och det kanske vi inte själva tänker på om vi klagar lite på någon eller något eller gnäller på att vi inte har det så bra. Men det är faktiskt en synd. Jag tänkte ta ett vardagsexempel från mitt eget liv den här veckan. På mitt jobb som är en PR-byrå så är vi beroende av att hela tiden få in nya kunder. Och därför har vår chef bestämt att vi varje fredag förmiddag ska sitta och ringa säljsamtal för att boka möten. Och det är en ganska tröttsam uppgift. Man sitter och ringer och ringer och man kommer inte fram till någon. Och kommer man till slut fram till någon så tackar de nej. Eller vissa tackar ja, men ofta får man nej. Så den senaste tiden har jag tyckt att det varit väldigt jobbigt och jag inser att jag har börjat klaga och gnälla. Och jag har inte bokat något möte på flera månader. Det har känts tröstlöst. Men sen när jag började med den här predikan förra helgen så bestämde jag mig för att jag ska börja tacka Herren mer under mina bönestunder. Och att vara mer uppmärksam på min tunga så att jag inte klagar och gnäller. Så i fredags morse så när vi satt oss ner för att ringa då, så tackade jag istället Gud för mitt arbete och satte mig vid telefonen med förväntan. Och under den selfie-förmiddagen så kom jag fram till nästan alla som jag försökte ringa. Jag bokade 2 möten och pratade med ytterligare 2 personer som jag ska ringa nästa vecka och återkomma till för att se om vi kan boka in något. Tack Jesus för det. Nu vet jag att mina bekymmer inte kan mätas med många andra svårigheter. Jag förstår att det kan vara svårt att vara tacksam om man själv eller någon närstående är svårt sjuk eller om man drabbats av andra svåra omständigheter. Men jag vet att Gud har skapat oss för att vara i gemenskap med honom. Och för att kunna vara det så måste vi vara tacksamma. Ingenting blir bättre av att man gnäller eller klagar, utan tvärtom. Det är genom att gensvara på Gud genom tacksägelse och lovprisning som man frigör Guds kraft i sitt liv. Det är då vi får se svar på våra böner, höra Guds röst och få uppleva gemenskap med honom. Och lovprisning och tacksägelse hänger nära ihop. Gud vill både att vi ska tacka honom för vad han gjort och prisa honom för den han är. Genom att prisa och lovsjunga Herren så förser vi honom med hans tron. Som det står i Psaltaren 22:4. Ändå är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. Och samtidigt är det också viktigt att vi förstår att också vi är kungliga när vi har tagit emot Jesus. Vi är ju Guds arvingar och vi är Kristi brud. Så att vi, ja, som det står i Jesaja 61:10. Låt mig tala om för er hur glad Gud har gjort mig. Han har klätt mig i frälsningens mantel och rättfärdighetens dräkt. Jag är som en brudgum uppklädd till bröllopet. Som en brud smyckad med alla sina juveler. Om vi ska kunna göra anspråk på Gud, vår arvedel och på att Gud ska höra våra böner, så får vi inte se oss själva som ömkliga. Utan vi måste vara glada för att vi är ju Guds barn. Och det finns en liknelse om det här i Esters bok också. Det handlar där om att kungen hade befallt att alla judar, unga och gamla och kvinnor och barn skulle dödas och utrotas på samma dag. Och Esters kusin och adoptivfar Mordecai klädde sig i säck och aska och ropade ut sin förtvivlan. Men eftersom han var sorgklädd fick han inte komma in i kungens palats. Men Ester, som också hon var jude, agerade annorlunda. Det kan vi läsa om i Ester 5:1. 3 dagar senare tog Ester på sig den kungliga manteln och gick in på den inre gården där kungen satt på sin tron vänd mot ingången. När han fick se drottning Ester stå där på den inre gården räckte han ut guldspiran mot henne och välkomnade henne. Ester gick då fram och rörde vid spetsen på spiran. Vad önskar du, drottning Ester? Frågade kungen henne. Vad du än begär ska jag ge dig det, om det så skulle vara hälften av mitt rike. Och då önskar hon sig att kungen ska ordna en fest. Och på festen berättar hon att hon önskar sig att han ska rädda hennes folk. Och det då tog kungen tillbaka påbudet och folket blev räddat. Så att istället för att sitta och tycka synd om sig själv så klädde hon sig i sin mantel och gick in till kungen och berättade om vad hon ville ha. Och jag ska läsa några bibelord som sammanfattar när, hur och vem som ska lovprisa Gud. När ska vi tacka och jag börjar med när ska vi tacka och lovprisa Herren. Psaltaren 145:2. Jag vill lova dig varje dag och prisa ditt namn för alltid och för evigt. Vi ska alltså tacka och prisa Gud hela tiden. Och hur ska vi tacka och prisa Herren? Här har vi också flera från Psaltaren. Psaltaren 111:1 står det. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i de ärligas råd och församling. Och i Psaltaren 47:7 står det. Lovsjung Gud, lovsjung, lovsjung vår Gud, lovsjung. För Gud är kung över hela jorden. Lovsjung med vishet. Och i Psaltaren 63:4-5 står det. Din nåd är bättre än liv, därför ska mina läppar prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Och i Psaltaren 153-5 står det: prisa honom med basunklang, prisa honom med lyra och harpa, prisa honom med tamburin och dans, prisa honom med strängar och flöjt, prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. Så vi ska alltså prisa honom av hela vårt hjärta, med vishet, hela vårt förstånd, och med våra läppar och våra händer, med vår kropp och med alla instrument och med dans på alla sätt vi kan komma på. Och vem ska prisa Herren? Fortsätter med Psaltaren 148:1-12. Står det: halleluja, prisa Herren från himlen, prisa honom i höjden, prisa honom alla hans änglar, prisa honom hela hans här, prisa honom sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor, prisa honom ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. Och längre ner i vers 7: prisa Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup, eld och hagel, snö och dimma, du stormvind som utför hans befallning, ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla sedrar, ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar, ni jordens kungar och alla folk, ni furstar och alla domare på jorden, ni ynglingar och flickor, ni gamla med de unga. Alltså, som det står i Psaltaren 156, allt som andas ska prisa Herren. Halleluja. Då ska jag också gå in lite på tillbedjan. Och jag sa tidigare att tillbedjan handlar om vår attityd. Dels handlar det om kroppens attityd. Och Bibeln visar oss några olika sätt som vi med vår kropp kan tillbe Herren. Ett sätt är att buga och böja sig. Det står till exempel i Andra Mosebok 31. Då förstod de äldste att det var Gud som hade sänt dem. Och när de på detta sätt hade fått bevis för att Gud sett till deras nöd och förtvivlan, blev de glada och tacksamma och böjde sig inför Gud i tillbedjan. Och ett annat sätt är att sträcka upp händerna, som gör när vi lovsjunger. Psaltaren 143:6. Jag sträcker mig mot dig. Ja, jag längtar efter dig, precis som ett förtorkat land törstar efter regn. Och ett tredje är att knäböja. Psaltaren 95:6. Kom, knäböj inför Herren, vår skapare. Och ordet knäböja är för övrigt på hebreiska samma ord som välsigna. Det visar hur man såg på att knäböja. Och ett fjärde sätt är att falla ner på marken. Tredje Mosebok 9:24. Eld kom då ner från Herren och förtärde brännoffret och fettet på altaret. När folket såg detta jublade de och föll ner på marken inför Herren. Och i Första Konungaboken 18:39 står det: när folket såg vad som hände föll de ner med sina ansikten mot marken och ropade: Herren är Gud, Herren är Gud. Men om vi nu ska prata om tillbedjan i vardagen, så är de här fysiska handlingarna kanske inget som vi gör dagligen i skolan eller på jobbet eller i affären. Däremot går det förstås utmärkt att göra här i kyrkan eller andra kyrkor eller hemma på kammaren. Men tillbedjan är också en hjärtats attityd. För Gud söker tillbedjare i ande och sanning. Och Johannes 4 berättar om Jesus möte med en samarisk kvinna. Hon frågade Jesus om var man ska tillbe, i Jerusalem eller på berget. Johannes 4:21 svarar Jesus: tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, Och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Gud vill alltså att vi ska tillbe honom i vår ande. På så sätt kan vår ande förenas med Guds ande så att vi blir en ande. Och vi ska tillbe honom i sanning. Vi måste vara helt öppna och ärliga mot Gud. Han vet ju förstås redan vad vi tänker om vi döljer något för honom. Men för att komma nära honom så behöver vi vara helt sanna. Tillbedjan är inget medel för att nå fram till Gud. Utan tillbedjan är gemenskap med Gud. Och gemenskap med Gud är meningen med våra liv och slutmålet med människans historia. I Psaltaren 86:9 står det: alla folk, och du skapade ju vart enda ett av dem, ska komma och böja sig inför dig. Herre, Herre, och prisa ditt stora och heliga namn. En tillbedjan sker inte bara här på jorden, det sker också i himlen. Och i Uppenbarelseboken berättar till exempel om i 4:9-11. När varelserna ger ära och pris och tack till honom som sitter på tronen, han som lever i evighet, faller de 24 äldste ner framför honom och tillber honom och kastar sina segerkransar framför honom och sjunger: Herre, du är värdig att ta emot äran och lovet och makten, för du har skapat allting. Eftersom du ville det blev det skapat och kom till. Och det är för den här tillbedjan som vi är skapade. Det vi är skapade för, den här gemenskapen med Gud, där vår ande förenas med Guds ande. Men om vi inte följer de första stegen av tacksägelse och lovprisning så kommer vi aldrig dit. Om vi fastnar i klagande och gnällande så kommer vi aldrig in genom tempelporten. Så jag avslutar med att läsa från Psaltaren 95 om tillbedjan och lydnad. Psaltaren 95:1-7. Kom, låt oss ropa till Herren, jubla till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse. Jubla till honom i lovsång. För Herren är en stor Gud, en stor kung över alla gudar. Han har gjort jordens djup i sin hand och bergens toppar i hans. Hans är havet som han har gjort och det torra som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Böja knä för Herren vår skapare. För han är vår Gud och vi är folket i hans jord. Fåren i hans vård. Amen. Då går vi in i bön. Och senare efter finns det också tillfälle för förbön. Om du vill kan du spela. Ja, vi tackar dig Fader. Tackar dig för att du har skapat oss. Att du har skapat oss för gemenskap med dig. Vi tackar dig för att du sände din enfödde son. Vi tackar dig Jesus för att du tog vårt straff. Att du dog för oss. Att du besegrade döden. Tack för att vi får fira triumfen över döden tillsammans med dig. Jag tackar dig för alla som är här idag. Att du har skapat dem, att du är med dem. Tack Jesus. Jag ber för alla som känner att vi inte tackar dig tillräckligt. Att vi går omkring och känner oss missnöjda och klagar och gnäller. Hjälp oss att se din härlighet och se din storhet. Att vi får vända om och börja tacka och prisa dig alltid och med hela vårt hjärta och hela vår själ och hela vårt förstånd. Tack Jesus. Om du känner dig nu som om du sitter i valfiskens buk, att det bara gått neråt och du väntar på en vändning, så börja tacka och prisa Herren. Prisa hans underbara namn. Förlös Guds mirakelkraft i ditt liv. Tack Jesus. Och om det är någon som hör det här som ännu inte har tagit emot Jesus, så så finns det alltid tillfälle. Det finns tillfälle nu att ta till dig Jesus, att be honom förlåta dina synder. Bekänna att du har syndat och att du har gått bort från Herren. Be om förlåtelse och ta in Jesus som Herre i ditt hjärta. Så kommer du också få vandra mot Gud, mot en gemenskap med Gud. Tack Jesus. Ja, jag ska strax. Om du sätter dig där så. Ja, vi tackar dig Herre. Tack Jesu namn. Amen.
Sjunger den här: Jesus, underbare Jesus, du är allt vad jag vill ha. Jag älskar dig, Jesus, jag älskar dig.
Underbare Jesus.
Tack Herre att vi får komma inför dig Herre. Tack att vi får lyfta upp ditt namn. Herre, vi vill visa våran tacksamhet till dig Herre för allt som du har gjort för oss Herre. Herre, kom och inta din tron Herre. Inta din plats mitt ibland oss Herre. Herre, vi vill följa dig Herre. Jag vill följa dig Herre. Du ser mina brister och fel, Herre. Men jag vill lämna dem till dig, Herre. För du är mycket större, Herre. Jag ber att du ska förlåta där jag har bristit, Herre. Tack för att du förlåter mig mina synder, Herre. Och rena mig från all orättfärdighet, Herre. Herre, kom med din härlighet och kraft här mitt ibland oss, Herre.